Nåd vare med er och frid, kära vänner, ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Jesu födelse, det är ju julens stora finingsämne. I Matteus och Lukas evangeliet berättas det hur det gick till när Jesus föddes. Och Lukas berättar sen om hur han omskars. Och Matteus berättar om hur Josef och hans familj fick fly till Egypten. Och sen om återkomsten därifrån. Sen är det tyst. Vi hör inget mer om Jesus förrän han vid cirka 30 års ålder döps av Johannes döparen och framträder i sin offentliga tjänst. De bibliska källorna är helt tysta om perioden däremellan, förutom Lukas som berättar det som vi nyss har fått höra. Den 12-årige pojken Jesus besök i Jerusalems tempel. Dagens evangelietext är därför alldeles unik. Det är den enda källa som vi har till den del av Jesu liv som inföll mellan spädomen och den 30-årige Jesus framträdande. Josef och Maria gick detta Jesu 13:e år, precis som varje annat år, upp till Jerusalem för att fira påskhögtiden. Och det här visar att de var ett fromt par. För det fanns inte något krav på kvinnornas deltagande i pilgrimsresorna till Jerusalem. Men ändå gick Maria alltid med. Maria är här en god förebild för varje kristen. Vi ser här välsignelsen utav goda, fromma vanor. Varje påsk gick hon med den långa resan. Och troligtvis gick hon också i synagogan varje sabbat. I varje fall står det senare om den vuxne Jesus. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Och den här seden hade han av allt att döma fått med sig från sitt barndomshem. Av dessa exempel ska varje kristen ta lärdom. Kristen är man inte på egen hand, utan i församlingen. Det står om de första kristna att de troget höll fast vid den apostoliska läran, vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Gemenskapen är oerhört viktig. Vi kristna är lemmar i samma kropp där Kristus är huvudet. Vi behöver varandra. Överge därför inte församlingsgudstjänsterna. Lukas berättelse är ganska kort. Han framställer inte någon dogmatisk redogörelse över andra trosartikeln, den om Guds son. Men ändå, i den här berättelsen så får vi reda på en hel del om Jesus. Både vem han är och vilket verk han hade kommit hit till jorden för att utföra. Det första vi anar det är att det barn som Josef och Maria uppfostrade, det var inte något vanligt barn. Evangeliet idag avslöjar Jesu identitet. När Josef och Maria, efter det att festdagarna var över, återvände hem, så märkte de att Jesus inte var med dem. De färdades i ett stort resesällskap, för ofta gick det till så vid de här pilgrimsfärderna att en hel by, eller till och med flera byar, utgjorde en gemensam resekaravan upp till Jerusalem. Så det tog en stund, kanske vid första natten när de skulle gå och lägga sig, innan de märkte att Jesus inte var med dem. De återvände då till Jerusalem, och först efter 3 dagar så fann de Jesus i templet. Maria var alldeles bestört och sa till Jesus: "Mitt barn, varför har du gjort oss så här? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig." Och nu yttrar Jesus de allra första ord som vi har bevarade utav honom. Bibeln berättar ingenting om vad han sa i sitt hem eller till sina kamrater under sina tidigare barnaår. Allt vi vet om Jesu barndom, det är att pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom, som det står i Lukas 2, efter det att han hade omskurits. Men den här uppgiften är ändå en tillräcklig upplysning för att vi ska förstå att med den här pojken var det något alldeles speciellt. I Jesaja 53:2 står det om Herrens lidande tjänare, den som skulle bli frälsaren, att han sköt upp som en späd planta, det vill säga växte upp inför Gud. Ja, den himmelske faderns välbehags ögon vilade på denne pojke på ett alldeles speciellt sätt. Varenda händelse, varje dag i den unge Jesu liv leddes på ett alldeles speciellt sätt genom faderns, den himmelske faderns försyn. Under julens gudstjänster så fick vi höra att detta barn var ett heligt barn. Han är det enda heliga barn som har fötts till vår jord. Alla andra barn som föds är besmittade, ja, präglade av arvsynden. Tänk er därför vilken uppmärksamhet Jesus måste ha väckt bland kamrater, och naturligtvis ännu mer bland kamraternas föräldrar, när han växte upp i Nasaret. Aldrig någonsin yttrade Jesus något ont ord. Alltid var han vänlig emot alla. Han var inte egoistisk som andra barn, inte vresig när han inte fick sin vilja igenom. Och han älskade alla människor som han mötte. Det är klart att detta rena, helt igenom heliga barn, genom att särskilja sig så ifrån alla andra, både vuxna och barn, måste ha fått människorna i Nasaret att undra hur detta kunde komma sig. Svaret på den frågan får vi alltså nu i de allra första ord av Jesus som vi har bevarade i den heliga skrift. När Maria i templet förebrådde honom att han hade varit borta ifrån dem, så svarade Jesus henne och Josef: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader. Templet i Jerusalem, det var ju Guds boning på jorden. När Jesus nu sa att han måste vara där för att ägna sig åt det som tillhör hans fader, så menade han alltså att Gud var hans fader. Det ligger ett oerhört anspråk i dessa ord av Jesus. För inte någonstans i Bibeln så sammanfattar Jesus sig själv med andra. Alltså ställer sig själv tillsammans med andra människor. Och när han då talar om Gud, kallar Gud för vår fader. Han säger alltid min fader om Gud. Eller när han talar till andra människor, er fader, om de nu hör till Gud och tror på honom. Han säger aldrig tillsammans med andra människor, vår fader om Gud. Och fader vår, Herrens bön, är inte något undantag härifrån. Därför att i den bönen undervisar han sina lärjungar om hur de ska be. Men inte hur han själv ber. Hur skulle Jesus för övrigt kunna be Herrens bön? Där vi i den sjätte bönen ber om förlåtelse för vår skuld. Jesus, som ju var helt och hållet syndfri, hade inte någon skuld att be om förlåtelse för. Och den skuld som han iklädde sig, vår skuld, den fick han inte någon förlåtelse för. Utan den straffades han för in till sista vredesdroppen. Skillnaden i att Jesus säger min fader om Gud och att han sen när han talar till sina lärjungar säger er fader, det har ju att göra med det alldeles speciella förhållandet mellan Jesus och Gud, fader i himmelen. Jesus är inte en vanlig människa som genom tron kan kalla Gud för fader, så som vi gör. Utan han är den evigt existerande Guds enfödde son, den enda av sitt slag, född av fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad, av samma väsen som fadern, på honom genom vilket allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa. Jesus är Guds son, en person i den heliga treenigheten som upptagit den mänskliga naturen i sin person. Att Jesus kallar Gud, han som är templets herre, för min fader, avslöjar alltså Jesu identitet. Även om det står att hans jordiska föräldrar den gången inte förstod honom. Även Josef och Maria, trots de änglabesök som de fått i samband med bebådelsen, behövde tydligen, liksom lärjungarna, tid att ta in dessa överväldigande sanningar. Och vem kan egentligen förebrå dem för det? Vem kan själv till fullo fatta att vår värld har blivit besökt av dess skapare? Att vår jord för 2000 år sedan beträddes av Gud själv. Att det eviga ordet, det genom vilket allt som finns till har blivit till genom, blev människa. med sin mun talade till andra människor, med sina välsignande händer tog på dem och med sina fötter vandrade på Galileens och Judeens vägar. Vem kan egentligen förstå något mer än en bråkdel av detta? Philip Melanchthon, som ju var Luthers nära vän och medarbetare, han sa att när han kom till himmelen, då skulle han fördjupa sig i läran om Kristi två naturer och deras inbördes förhållande. Det var någonting som han verkligen längtade efter att få göra. Eftersom vårt förnuft på den här sidan evigheten är så dåligt rustat att greppa sådana här stora sanningar. Men då, när allt skulle bli förklarat, så längtade han särskilt just att förstå mer utav Guds människoblivande. Jesu besök i templet, det visar inte bara på hans identitet, utan uppenbarar också hans vishet. Det Jesus var sysselsatt med när Maria hittade honom, det var att diskutera den heliga skrift med de skriftlärda. Han både lyssnade på dem, frågade dem och svarade själv på ett sådant förståndigt sätt att de som hörde honom blev alldeles häpna. Vi har redan hört att Jesus är Guds son, det eviga ordet. Han kallas också för visheten, särskilt i Ordspråksboken kapitel 8. Jesus är i djupaste mening Guds vishet. Och inte undra på att de skriftlärda i templet häpnade när de hade att göra med Guds egen vishet. Och det märkliga med de skriftlärdas möte med pojken Jesus var dessutom att han som nu satt där framför dem var densamme Herren Gud som genom verbal inspirationens under låtit sina profeter, drivna av den helige ande, författa skrifterna. Det var alltså skriftens egentliga författare och dess jag, dess centrum, dess innersta innehåll, eller som Luther säger, dess kärna och stjärna, som där satt och utlade skriften för de skriftlärda. Inte undra på att de blev alldeles förundrade. De satt ju ansikte mot ansikte med skriftens egentliga författare och häpnade över hans förståndiga svar. Efter den här händelsen i Jerusalems tempel så följde Jesus med Josef och Maria hem till Nasaret. Och vi får sedan en kort redogörelse för de följande åren utav Jesu barn- och ungdomsår. Och i de orden så framkommer Jesu lydnad. Efter det att han hade återvänt med Josef och Maria så står det nämligen om honom att han alltid var sina föräldrar lydig. Paulus skriver i Galaterbrevet 4:4 att när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Jesus är inte bara sann Gud utan också sann människa. Och som människa så blev han ställd under Guds lag. Det är ju varje människas plikt, så som skapad varelse, att lyda Guds heliga goda vilja. Överträdelse emot denna vilja kallas för synd och framkallar Guds vrede. Det går inte att leva med synd och vara ett Guds barn. För Guds folk ska ju vara ett heligt folk. Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig, säger Herren. Jesus var ett heligt barn och sen också en helig man som levde helt i överensstämmelse med sin himmelske faders vilja. Varje bud, vartenda ett, lydde han. Vem utav er kan överbevisa mig om synd? Frågade han sen sina judiska motståndare. Det var ingen utav dem som kunde det. Vi hörde också om hans första levnadsår att pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Han uppfyllde redan som pojke buden, till exempel det fjärde budordet som handlar om hedrandet av ens föräldrar. Och om hans följande år så står det sen: och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Hur kunde Jesus besitta den fullkomliga visheten som han ju 12 år gammal uppvisade i Jerusalems tempel och samtidigt växa till i kraft och vishet? Ja, det har att göra med hans två naturer. Till sin gudomliga natur så ägde han redan från början, ja av evighet, innan världen skapades, de gudomliga egenskaperna. Under sitt jordeliv så hade han dem fortfarande, men för det mesta så var de vilande. De glimtade liksom till bara vid vissa ögonblick, särskilda ögonblick, som när han utförde helbrägdagörelserna, uppväckte döda till liv, eller på förklaringsberget när hans gestalt strålade av ett bländande, gudomligt, oskapat ljus, eller som när han vid templet i Jerusalem 12 år gammal visade sin gudomliga vishet. Men till sin mänskliga natur utvecklades han både fysiskt och psykiskt under sin uppväxt. Till sin mänskliga natur så var Jesus precis som vi andra i alla avseenden utom i synden. Och just därför att han var utan synd så kunde faderns välbehags ögon vila över denne pojke och sen också över den vuxne mannen. För när han som 30-åring döptes utav Johannes döparen så hördes ju faderns röst ifrån himmelen: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Så var det alltså med Jesus. Frågan är nu om Gud faders ögon också kan vila på dig med välbehag. Om han har sin glädje också i dig. Det vore ju hemskt. Ja, det vore ju helt fruktansvärt om det inte är så. Tänk om den helige guden istället för lydnad och renhet ser trots upproriskhet och synd hos dig. Det är väl inte så att du struntar i Herrens bud och hellre vill bestämma själv över vad som är rätt och fel, gott och ont. Tänk om du tycker att Herrens bud, de som är ett direkt uttryck för hans goda, kärleksfulla vilja, att de är obekväma och att du anpassar dig istället till det som ett avkristnat samhälle eller ditt eget onda kött tycker är lämpligt. Eller tänk om det kanske är så att du vet verkligen vad Herrens vilja är och att den är omutlig. Det går inte att rucka på det. Det här är rätt och gott och sant. Men ändå väljer att handla annorlunda. Min vän, om det är på det sättet så bedrar du dig verkligen illa. Du störtar dig själv i evig olycka. Herren kan ju inte se på dig med välbehag om du bryter emot hans bud. Om du struntar i hans goda, heliga vilja. Om du lever i synd. Käre vän, tänk dig för vem du i så fall dristar dig till att synda emot. Du sätter dig ju i så fall upp emot den allra högste. Emot honom som har makt att fördärva både själ och kropp i Gehenna. Ja, han kommer att kasta dig i helvetet om du lever på det sättet. Om du nu känner dig träffad av vad som har sagts här i predikan, så vill jag säga dig alldeles detsamma som Johannes döparen sa. Omvänd dig, ty himmelriket är nära. För Jesu Kristi skull så får du vara ett frälst barn, ett Guds barn. Du må genom dina synder ha en skuld inför Gud på obetalbara 10 000 pund. Och det har du. Och dina synder må vara blodröda. Och det är de. Du kan ändå bli frälst. Du kan ändå komma till Gud och leva med honom för evigt i himmelen. Men hur ska det kunna gå till? Kanske du undrar. Se Guds lamm som tar bort världens synd, också din synd. Jesus, Guds lamm, han har burit din synd. Han har svettats blod i Getsemane och genomlidit de allra hemskaste själakval för din skull, för att tvätta dig ren ifrån syndens fläckar. I sitt eget rena, heliga, gudomliga blod. Han är din ställföreträdare och har i sin stora kärlek till dig straffats i ditt ställe. Du får därför gå fri. Den skuld som din synd mot lagen har framkallat är alltså borttagen en gång för alla i Jesu försoning. Men lagen kräver ju också en positiv buduppfyllelse. Herren säger ju genom Mose: ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. Ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Den som vill leva, nu talar jag om andligt liv, evigt liv, måste alltså kunna visa fram en laglydnad som består inför den helige guden. Han som inte tål någon synd och som bor i himmelen, om vilken det heter: aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi kan inte visa fram den buduppfyllelse, den laglydnad som krävs. Men också här är Jesus vår ställföreträdare. Han har levt ett helt mänskligt liv i allt som vi, men utan synd. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Nu förstår vi varför Jesus, som är Herren själv och lagens givare, skulle tvingas att underkasta sig lagens bud. Nu blir det klart för oss varför han som ska döma alla människor på den yttersta dagen själv skulle ställas under lagen. Det har att göra med hans verk som vår ställföreträdare. För att en människa ska kunna komma in i himmelen, för att hon ska kunna ha med Gud att göra, så måste hon vara fullkomligt ren. En renhet hon i sig själv inte har, men som Jesus har förvärvat åt henne. Paulus skriver: alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många, och det betyder här de alla, stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Jesus själv är vår rättfärdighet. Det är ju ett av de underbara namn som han ges i Gamla testamentet. Jesus, vår Herren, vår rättfärdighet. Och hans alldeles fläckfria rättfärdighet inför Gud får vi genom tron ikläda oss alldeles gratis. Denna rättfärdighet, det är den snövita dräkt som alla heliga som står inför lammet i himmelen bär. Johannes såg i sin uppenbarelse alla de som tiderna igenom bärgats till himmelen genom tron på Jesus. Den stora skaran som ingen kunde räkna, som genom tron på honom som gör syndaren rättfärdig hade hamnat där. Såg nu Johannes i sin syn också dig stå där inför lammets tron? Fanns du med i den stora skaran som ingen kunde räkna? Se till att finnas med där. Kom till Jesus med precis all din synd. Och ha ingenting som du vill fästa dig vid när det gäller synden. Ha kvar den. Ha din njutning i den. För att du kan inte bära med dig någon synd, hur liten den än är, in i Guds rike. Vill du behålla den, så måste du gå förlorad. Men det finns heller ingen synd som är så stor att den inte förlåts i samma ögonblick som du kommer till din frälsare. Gör du detta, kommer du till Jesus, ja, då får du ta emot all hans rättfärdighet, hela hans frälsning. Och då kan Guds ögon vila också på dig med välbehag. Redan här under ditt jordeliv och snart i evigheten. Då kan han säga också om dig: denne är min son, denna är min dotter, den älskade. I honom, i henne har jag mitt behag. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga för Jesu Kristi skull alena. Amen.